Så, nu är det dags för LO i A-radion igen. Och det är jag som pratar, heter Daniel Dellenmark. Och sen så ska vi se om vi har några fler på via Zoom. Har vi det? Hallå?
Jajamensan, det har vi. Och mitt namn är Jesper Ginesjö och jag är helt ny just denna sändningen.
Yes.
Så. Men hoppar över till Johan.
Ja, hej! Johan Jonsson heter jag. Jag har varit med en gång innan här i A-radion. Så det ska bli riktigt kul detta.
Och vem har vi med?
Elsa Alm heter jag. Också första gången jag är med. Så det känns superkul.
Gött, gött, gött. Och vad ska vi prata om idag tycker ni?
Det som vi kommer gå igenom först och främst, det är ju eftersom att vi har bjudit in Elsa Alm då, som är, jobbar på Tankesmedjan Tiden, som kommer prata lite om hennes arbete i just sociala medier, och vi kommer ställa lite frågor kring det, eftersom att det är ett otroligt aktuellt ämne och en otroligt viktig fråga. Yes. Man liksom arbetar just med kommunikationen på det sättet. Och sen efter det så kommer vi prata om lagen om anställningsskyddet. Och upplägget där kommer vara dåtid, nutid och framtid när det kommer till den frågan.
Yes. Men vi börjar lite med en liten låt. En liten önskemål om Elton John. Vi kör med den. Ja. Nu så ska vi prata med Elsa här.
Jajamensan, och varmt välkommen till Elsa då, som har fått den fantastiska äran att medverka under just denna sändningstiden för att prata om kommunikation i sociala medier. Men vi kan göra så här, Elsa, för att det är ju en fråga som vi alla undrar över just nu. Vem är du och vad gör du?
Nej, men som jag sa tidigare, mitt namn är ju Elsa Alm. Och jag jobbar just nu på Tankesmedjan Tiden, där jag jobbar framförallt med digital opinionsbildning. Tidigare så jobbade jag för fackförbundet Kommunal i Väst med kommunikation. Och jag har tidigare varit SSU-ombudsman i valrörelsen 2018.
Yes, det låter tungt. Men just vilka fokusområden hade du som kommunikatör på Kommunal Väst?
Nej, men det var ju egentligen att sköta både den digitala kommunikationen, interna medlemskommunikationen, men också ta alla pressfrågor liksom. Och jobba med kommunikationsstrategin som var utformad rationellt och se till att vi tillämpar den lokalt och sådär. Så det var brett, men det var väldigt... Jag kan säga att det mesta jag lärt mig om politik och om samhället och sådär, det har jag lärt mig på Kommunal. Jag fick med mig otroligt mycket därifrån.
Yes, och det är otroligt viktiga frågor att arbeta med, att just kommunikationen ska fungera på ett gynnsamt sätt. För utan kommunikation så stannar ju verksamheter upp och man kan inte arbeta vidare på det sättet. Men det är i alla fall ett otroligt viktigt arbete. Jag tror att vi alla kan vara överens om det. Men vad gör du på Tankesmedjan Tiden just nu?
Ja, nej, men på Tankesmedjan Tiden så jobbar jag mestadels med digital opinionsbildning. Och det går ju väldigt mycket på att dels opinionsbilda för vår sak då. Vi är ju socialdemokrater och jobbar för arbetarrörelsens intressen. Men på det så kan man ju arbeta på olika sätt. Man kan se till att kritisera och granska sina motståndare. Och man kan opinionsbilda för sin egen sak, alltså för vår egna politik. Så det finns ju lite olika metoder man kan använda sig av.
Nej, men verkligen, det finns det. Men det arbete som ni gör, det fokuserar ju väldigt mycket på att kritisera och debattera mot högern, olika partier och sånt, både liksom internt och externt på det sättet. Men varför är det viktigt att ta debatten med just högern på nätet?
Nej, men det är ju superviktigt. Vi kan se att högern dominerar just nu sociala medier och många medieplattformar. Och inte minst så kan vi se att framförallt de högerextrema lockar ju just in stora delar av sina målgrupper genom nätet. Det är liksom, de värvar ungdomar genom liksom olika gaming-sajter och gaming-nätverk. Man kan se liksom att de använder sig av sociala medier för att liksom driva på debatten i en viss riktning. De är långt före oss i att använda de här typen av verktyg. Och såklart att det är viktigt att, precis som att det är viktigt att ta en diskussion med någon på en ledarsida, eller att det är viktigt att ta det när man är ute och knackar dörr eller när man står i en valstuga, så är det lika viktigt att man gör det på nätet, för att väldigt många får just sina politiska synvinklar och liksom förslag och tankar därifrån. Och väldigt många läser om politik och följer med i debatten just genom sociala medier. Och därför är det superviktigt att vi har en aktiv vänster där som kan vara en motpol. Nu exempelvis så ser vi den nya sajten Bulletin, som är liksom en högersajt som har rekryterat många profilerade högerprofiler. Och det som är intressant med det är ju liksom att det redan har kommit fram att den här sajten finansieras av högerextrema. Och då är det ju väldigt viktigt för oss som vänster att faktiskt försöka lägga korten på borden kring de här grejerna och faktiskt visa på någonting annat. Varför är det så att de högerextrema inte bara är måna om att skapa liksom en större klyfta mellan människor när det kommer till värderingar, när det kommer till rasism, när det kommer till jämställdhet, utan de är ju också ekonomiskt väldigt höger och vill på så sätt se till att splittra samhället ännu mer. Och därför är det väldigt viktigt för oss att ha en motpol till det, att visa att det finns en annan väg framåt, att det finns ett samhälle där man kan hålla ihop, där vi kan ha en stark välfärdsstat, där vi kan se efter varandra. Och det är ju superviktigt.
Verkligen, det kan man ju minst sagt säga, och det låter som ett otroligt stort och gediget arbete som ni gör. Men det är en otroligt viktig fråga faktiskt, först och främst våga ta debatten med personer som inte tycker lika som liksom vi gör och som en själv, så att det är ett otroligt viktigt arbete som ni gör. Och det är en viktig satsning att just nå ut till unga personer på sociala medier och nätet på det sättet. Jag släpper ordet till Daniel.
Ja, jag har en fråga där angående det. Håller vi också på med i spelvärlden och så förresten? Hur ser det ut där?
Alltså spelvärlden är ju väldigt mycket dominerad av högerextrema. Och där är det, man märker att det är svårare för vänstern att ta sig in där. Däremot så finns det ju några profilerade vänstermänniskor som håller till där. Bland annat en tjej som heter Myra Åbäck Öhman. Så att det finns ju några stycken, men vi behöver definitivt bli fler inom spelvärlden.
Yes. Vad säger ni? Ska vi köra en låt eller?
Det tycker jag låter som en bra idé.
Lite YouTube, Sunday Bloody Sunday på en lördag. Går det? Ja, vi kör på det. Det var Sunday Bloody Sunday av YouTube. Det är fortfarande lördag och ni lyssnar på LO-facken i A-radion. Och Jesper, jag lämnar ordet till dig.
Ja, men tack så mycket. Under låten som var här så pratade jag med Johan lite. Och Johan sa, jag har en fråga som jag vill ställa Elsa. Så att jag tänker att Johan, nu är det din time to shine.
Tack så mycket för ordet, Jesper. Jag tänkte bara fråga vilka plattformar ni använder.
Oj, det var en svår fråga. Vi använder oss av väldigt mycket olika plattformar beroende på vilka frågor och sånt man ska lyfta. Men exempelvis kan man ju säga att vi använder kanske Twitter om vi är ute efter att just debattera och möta högen. Vi använder oss av Facebook om vi vill få mer spridning bland liksom mer vanliga medborgare och inte riktigt prata utan bara liksom få ut ett budskap. Vi använder oss kanske av Instagram till lite yngre målgrupp, till lite mer annat paketerat budskap. Och sen ska man väl säga att vi just nu också håller på att starta igång YouTube, där vi också gärna vill nå ut till en lite yngre målgrupp.
Väldigt, väldigt intressant. Kan du avslöja när ni kommer att släppa ert första klipp på YouTube då?
Jag kan avslöja att en del är redan inspelat, men jag tror att det kommer bli i början på nästa år. Men vi ser till att vi har en del inspelat innan vi släpper, så att vi har en del att gå ut med, så att säga. Men jag kan lova att det kommer bli riktigt bra grejer. Framförallt på YouTube så kommer vi ha mycket, mycket fackligt perspektiv och mycket fackliga företrädare med. Och det tycker jag är väldigt kul.
Ja, det låter väldigt intressant och det väcker liksom många tankar och idéer i alla fall hos mig. För att vi var inne på lite förut, eller du var det, Elsa och Daniel ställde en fråga kring just spelcommunities som finns och sånt. Finns det några tankar kring, eller kommer man att börja streama medan man liksom spelar med olika företrädare och sånt? Känns det som att det kan ju nå ut till en helt annan publik.
Absolut. Alltså, jag kan väl bara säga att det är så. Man är liksom, ja, man kanske har hjärtat till vänster och liksom känner att man vill liksom motverka den bilden som finns på gamingplattformen och sådär. Sätt igång, kör. Alltså, varför inte liksom? Det finns ju liksom stöd att få. Vi ser väl fram emot också att vi ska kunna mobilisera de som finns just inom gamingvärlden. Men är det så att man har hjärtat till vänster och känner att man vill mobilisera, så det är bara att köra igång. Det är bara att åka ut där och göra grejer. Och det är också väldigt kul.
Det låter otroligt kul att göra det. Och det är ju mer personer som behöver just börja engagera sig i och ta debatten i frågorna som du gör just nu, Elsa. Och resten av ditt gäng är uppe på tiden.
Ja, det var snällt sagt.
Ja, men så är det ju. Men jag tänker att, för att det skiljer sig lite hur vi organiserar oss och hur liksom våra högen organiserar sig. Och sånt. Vi har varit inne på det en del och vilka plattformar de använder sig av. För att de har ju otroligt stora liksom plattformar som de använder sig av när de försöker göra så. Yes, men Daniel har någonting att säga.
En fråga där. Har vi någonting i de där TikTok och sånt också? Hur många är det som jobbar med denna frågan på vårt håll? Det är mina två frågor just nu.
Ja, alltså det finns på gången för att göra TikTok också. Sen så finns det ju också lite diskussion kring att kinesiska staten får tillgång till datan och lite sånt där. Men det är absolut, vi håller på och funderar på hur man ska tänka kring det där, för det är ju inte en helt rätt fråga att landa i. Å ena sidan så klart att vi vill vara där, men å andra sidan så vill vi ju inte heller bidra liksom till den kinesiska staten. Så att det är klart att det är en balansgång liksom.
Mm.
Men sen så vet jag ju också att det finns väldigt mycket aktiva CSU-are som finns där och gör mycket bra grejer liksom, och det tycker jag är hur kul som helst att se.
Yes.
Yes. Men om man nu vill engagera sig mer, och du sa lite här, nämnde det Elsa, att man kan få stöd och stöttning och sånt. Vart vänder man sig ifall man är taggad på att göra skillnad och ta debatten? Har du några tips?
Ja, alltså framförallt så är det väl liksom att om det är så att man gör bra grejer och man vill få spridning, alltså då är det bara att skicka liksom ett DM på de plattformarna och liksom skriva men det här kan vi hjälpas åt att sprida. Eller, och sen så finns det ju också, man kan delta liksom i nätkampanjer, man kan ju skapa liksom, alltså en sak som man skulle kunna göra, för jag tror att vi behöver många som backar varandra och många liksom olika gäng som gör det. Skapa en gruppchat med dina vänner. Gå in liksom i olika trådar och gör något som kallas för digital dörrknackning och se till liksom att det blir ett gäng som pushar på i vissa frågor. Redan där så kommer man komma långt om man bara har lite kompisar som kan stötta en.
Yes, men det låter som kloka tips som du slänger ut här nu. Så. Men jag tänker att Daniel, vad säger du? Ska vi kicka igång en till låt?
Det gör vi, lite David Bowie. Ni lyssnar på LO i A-radion på 88,0 MHz. Och nu så ska vi prata om nu Jesper och Johan och Elsa.
Ja, nej, just nu ska vi börja snacka om lagen om anställningsskyddet, LASen. Och använda oss, utgå ifrån det perspektivet på att först diskutera dåtid, sen diskutera nutid och sen diskutera framtiden för LASen. Men innan det så vill jag ge Elsa Alm ett stort tack för att hon kunde medverka under denna sändningen och prata just om kommunikation på sociala medier. Så att stort tack Elsa.
Tack så jättemycket Jesper, det var supertrevligt att få vara här. Och allt jag har att säga om det ni ska prata framåt egentligen, det är väl att kom ihåg att det är viktigt för oss att hålla ihop i LO-kollektivet. Det är allt jag har att säga. Sköt om er.
Ha det bra.
Ha det gött nu alltså. Yes, då kommer vi in till den tunga frågan. Lagen om anställningsskyddet nu då. Och ja, man kan ju säga att det började någonstans med Saltsjöbadsavtalet 1938. Innan det så tror jag att vi alla har rätt så bra koll att det såg inte bra ut. Och innan det och någon form av anställningstrygghet, det kunde man ju bara fet glömma att det fanns ute liksom på alla arbetsplatser och sånt som man var en del av. Så, och, men det viktigaste delet av just Saltsjöbadsavtalet, för att det är ju totalt fem kapitel som innefattar Saltsjöbadsavtalet som tecknades 38. Och vi har ju första kapitlet är ju liksom samarbetsorgan som man hade. Sen andra handlar ju om förhandlingsordning. Tredje kapitlet som vi kommer att hoppa in i lite mer på djupet nu är uppsägning av arbetare. Och det var ju det som reglerade hur uppsägning fick ske när det kommer just till arbetare. För det fastställde ju olika former för varsel och hur samråd vid uppsägning och permittering skulle se ut och behållandet av arbetsgivarens fria uppsägningsrätt på det sättet.
Ja, om man nu ser då, alltså när vi införde LAS på 70-talet, då bröt ju vi liksom mot Saltsjöbadsavtalet. För då får ju de inte fritt säga upp vem de vill. Och det har ju varit ett problem för högern under hela tiden fram till nu. Och det är därför vi sitter med just LAS-diskussionen då.
Precis, och det är ju en rätt het diskussion. Kan man ju lugnt sagt säga, och det är svårt att hålla någon form av neutralitet när man pratar om det. Men jag kommer i alla fall försöka göra mitt bästa när det kommer till det. Men som alla vet också så arbetar ju LO med olika frågor och sånt. Och man har ju någonting som man kallar just de fem fackliga värnen som man arbetar efter. Och dessa fem fackliga värn som man arbetar efter då, LO, är ju bland annat full sysselsättning. För att alla som arbetar ska arbeta helt enkelt. Vi för ju denna aktiva arbetsmarknadspolitiken också och vill stärka omställningsmöjligheter och att folk ska kunna få kompetensutveckling och rätt utbildning och snabbt kunna ställa om till ett nytt arbete ifall någonting skulle hända i livet. Och vi vill också ha denna höga arbetslöshetskassan just för att den som har en hög och trygg A-kassa helt enkelt, den kommer inte känner något behov av att ta ett arbete där som innebär lönedumpning mer eller mindre. Och ett starkt anställningsskydd, det är ju också en av de absolut viktigaste frågorna som LO håller på att arbeta med, för att vi vill ha ett starkt anställningsskydd där alla kan känna sig trygga på sin arbetsplats och där ingen behöver oroa sig att man kan bli av med jobbet bara för att man är lite jobbig mot chefen någon dag. Och så det sista värnet är ju rikstäckande kollektivavtal, för att vi vill ju att schyssta villkor ska helt enkelt gälla på alla arbetsplatser i hela Sverige och för alla arbetare som arbetar här. Så det är liksom våra fem huvudfrågor som vi arbetar efter. Och just ett starkt anställningsskydd, det är ju en otroligt viktig fråga som jag tidigare har sagt, och man kommer in på lagen om anställningsskyddet här som reglerar då när arbetsgivare får säga upp en anställning. Och liksom vid arbetsbrist så gäller turordningsreglerna, liksom sist in först ut, och att denna lagen faktiskt ger rätten till återanställning, men ger också rätten för oss som fackliga organisationer att förhandla när någon sägs upp på det sättet.
Ja, alltså det som är fördel nu med LASen så som den är nu, det är ju att den blir objektiv. Att du går på en faktiskt anställningstid och den kan man inte ändra på, så då kan ju liksom inte godtycke förekomma. Men skulle man typ gå på kompetens eller liknande så blir ju det subjektivt. Och då kan ju arbetsgivaren säga att nej, men jag tycker att han är mer kompetent. Därför ska han stanna kvar. Så det är det som är fördel med nuvarande LAS.
Ja, men precis, så är det. Men jag tänker, Daniel,
yes,
vad säger du?
Lite musik, det tar vi. R.E.M. Losing My Religion. Det var Losing My Religion med R.E.M. Nu ska vi fortsätta prata LAS. Nu tänkte jag. Vad säger ni om det?
Det låter fantastiskt att prata mer om just denna superviktiga frågan. Yes, fram tills nu så har vi gått igenom lite vilka frågor som vi från LO-hållet arbetar mycket med. Men nu kommer vi gå igenom lite mer liksom vilka angrepp som är mot de fem fackliga värnen och hur då våra motståndare arbetar. Och våra motståndare, det vet man ju, kan vi se rätt tydligt vilka de är. Och det är ju inga mindre än liksom höger- och nyliberala partier som arbetar på det. Men i alla fall, de vill ju såklart inte att vi ska ha alla de fem fackliga värnen som vi precis har pratat mycket om. Utan de vill istället se att man ökar utbudet av arbetskraft, att det finns för många liksom, personer som är beredda att ta onödiga anställningar, kan man ju säga. Och helst till en så låg lön som möjligt på det sättet. Och de vill ju begränsa arbetsmarknadsutbildningen som finns här nu. Och det kan man ju se vad som hänt under den senaste tiden när liksom man successivt har liksom begränsat arbetsmarknadsutbildningen och inte gett möjligheten till vanligt folk att faktiskt vidareutbilda sig till ett nytt yrke på det sättet. Och man vill ju såklart också försämra arbetslöshetskassan och sänka den så att man blir tvingad att ta ett jobb med låg lön och dåliga arbetsvillkor. Och det som slår rätt mot lasen nu är att de vill försvaga anställningsskyddet som vi löntagare har. Och de vill göra det lättare att säga upp arbetare. Och de vill ju såklart också försvaga kollektivavtalen ute på alla våra arbetsplatser för att inte ha någonting att vi inte ska ha någonting att luta oss på när det kommer till det. Att vi inte ska ha rätt till schyssta löner och schyssta villkor när vi arbetar. Men just det här med försvagandet av anställningsskyddet, det är ju specifikt att de vill ju angripa turordningsreglerna genom att göra undantag och betona liksom där med kompetens. Och de vill ju helst se att så många som möjligt har F-skattesedlar och ändra på just arbetstagarbegreppet som finns. Så att arbetstagare istället för att det blir liksom arbetstagare och anställd så vill de ju se att man är uppdragstagare istället. Och man vill ju utöka rätten att använda anställda på viss tid. Och det som vi vet är att ja, helt enkelt den som har en jätteotrygg anställning kommer ju att tvingas att gå med på flera olika saker som man vanligtvis inte vill gå med på. Men just det här med uppdragstagare, att de vill ha det begreppet istället, det kan man ju se rätt tydligt här på alla olika tjänster som finns i dagsläget när det kommer till exempel Fodora är ett jättebra exempel där att man inte är anställd på det sättet utan man är en uppdragstagare. Och det är samma med Uber, att man är en uppdragstagare och inte är anställd på det sättet. Men i alla fall, det är ju dessa frågorna som de arbetar stenhårt med, att helt enkelt försämra för vanligt folk medan vi vill stärka tryggheten för vanligt folk.
En liten fråga där. Hade inte Fodora tecknat kollektivavtal i Norge, tyckte jag läste någonting om?
Jo, det stämmer. Det drar för ett år sedan.
Okej, ja.
Men en annan grej är ju också när man just pratar om LAS och det som Jesper pratar om. Det är ju att de som är visstidsanställda, där är ju liksom LAS satt ur spel. Den existerar ju liksom inte och det är ju en stor del av arbetsmarknaden nu som inte existerar, alltså där LAS inte går in. Och det är ju ett jätteproblem.
Ja men verkligen, det kan man ju lugnt sagt säga. Specifikt liksom alla allmän visstidsanställningar är ju ett stort problem på den svenska arbetsmarknaden. Och som Johan säger så sätter ju LAS helt ur spel och har gjort under den senaste tiden. Men vi kommer komma in lite, för att det hände ju rätt mycket liksom på svensk arbetsmarknad under 70-talet på det sättet. Och det var väldigt många arbetsmarknadslagar som trädde i kraft då.
Ja, de lagarna som trädde i kraft var lagen om anställningsskydd, alltså LAS. Det var medbestämmandelagen, förtroendemannalagen, arbetsmiljölagen och semesterlagen. Och det som är väldigt intressant just då det var ju att man tog lagvägen och inte avtalsvägen. För under den perioden så hade ju vi socialdemokrater en extremt stor makt. Och när inte vi kunde förhandla, då kunde vi bara gå till riksdagen och säga vi vill ha de här lagarna. Och det är ju där, det är ju det problemet vi har kommit till nu, att vi har inte den makten i riksdagen längre. Och då kan det ju bli försämringar beroende på vilka som sitter där. Och jag har ju hört en grej, det var att när man ville avtala in LAS så fick de ett bud från Svenskt Näringsliv att visst, ni kan få in LAS, men det kommer kosta er 20 år av inga löneförhöjningar. Så det är liksom värdet av LAS. Och nu finns det liksom fackförbund som liksom pratar att visst, vi ska föra in det liksom i avtal. Men det någonstans är prislappen på det. Och vad ska vi avstå så fall för att få in det i avtalen?
Nej, precis, det är en väldigt tuff fråga. Och som Johan sa här, just när det kommer till lagen om anställningsskyddet. För det var ju här när man fick in det i lagvägen på 70-talet som man liksom bröt Saltsjöbadsavtalet från första början. Som man bröt den överenskommelsen att parterna skulle sätta sig ner och förhandla om frågan och valde att helt enkelt lagstadga det på det sättet. Och man ser också hur offensiv just högerns kommunikation och deras strategier har blivit för att montera ner alla dessa lagarna, och man ser ju att de har kommit en otroligt lång väg på den banan att faktiskt montera ner alla dessa sakerna sakta men säkert. Och ja, så att vi får bara vänta och se liksom vad framtiden har att erbjuda när det kommer till det. Just nu så är det en otroligt speciell situation som vi befinner oss i när parterna just skulle förhandla om lagen om anställningsskyddet. Men jag tänker innan vi går mer vart vi befinner oss i nutid, så Daniel,
kör jag en liten låt. Yes. Ni lyssnar på LO i A-radion på 88,0 MHz och vi fortsätter prata LAS, tänkte jag. Jesper och Johan?
Jajamensan, yes. Nu tutar vi och kör. För att, nu har vi gått igenom lite arbetsmarknadslagar och vad som hände på 70-talet här innan vi hoppade över till låten. Men det har ju hänt lite saker sedan 70-talet i alla fall, och man har haft väldigt många möjligheter att sätta sig ner och förhandla om frågan om lagen om anställningsskyddet, men valt att inte göra det eftersom att helt enkelt man fick igenom det lagvägen, och då finns det inte så mycket att förhandla om när det kommer till det. Men det hände ju ändå en sak den 6 november 2017, för då begärde ju ändå så LO-förhandlingar om tryggare anställningar och förstärkt omställningsförmåga. Då de ville sätta sig ner helt enkelt och köta lite med det Svenskt Näringsliv och komma fram till lite intressanta saker. Men det var ju liksom svårstartat och segt så som det brukar bli. Man skjuter det framför sig istället för att agera på det sättet. Och det hände ju lite speciella saker året därefter under 2018 som kom att påverka de förhandlingarna om just tryggare anställningar och förstärkt omställningsförmåga. För att vi hade ju ett val i 2018, och alla, jag tror att nästan alla vet hur det valet var det landade någonstans. Och för att göra en snabb sammanfattning av det hela så kunde man ju snabbt se att 60% av de svenska medborgarna som röstade valde att rösta på högerpartier helt enkelt. Och det blir ju lite problematiskt att komma fram till olika saker när endast 40% röstar på partier som har arbetares bästa framför sig. Men det var i alla fall tuffa förhandlingar där också. Och den 18 januari 2019 då hände det ju en otroligt speciell sak, och det var ju, man kom överens i alla fall, eller Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet kom ju överens att de gjorde en liten uppgörelse helt enkelt. Och den uppgörelsen landade ju i någonting som vi kallar för januariöverenskommelsen eller januariavtalet. Man har hört olika saker kring det, men det är liksom same name eller same thing, different name. Och en del i det här avtalet som man slöt då, eller dessa partierna slöt, det är ju specifikt punkt nummer 20, att arbetsrätten moderniseras, som man då gick med på. Och det innebär ju mer eller mindre att man skulle tillsätta en utredning som presenterar förslag på hur man kunde modernisera arbetsrätten rakt igenom. Och det landade i en utredning som kallas för Toijer-utredningen. Men som är numera är förkastad på det sättet.
Har ni läst den eller?
Ja, den är ju på 700 sidor. Så att, jag kan avslöja att jag har inte direkt läst igenom alla 700 sidorna, utan jag har bara läst sammanfattningsvis vad den utredningen landade i. Och man kan ju säga att det som denna utredningen landade i, det var ju inte jättepositivt för oss arbetstagare att få det här presenterat för oss. Utredningen... Ja, Johan, har du koll på utredningen? Nej, jag tar det som ett nej. Men i alla fall, den, som sagt, den är ju inte aktuell längre att diskutera om, eftersom att den är förkastad på det sättet. Men det blev ju, man kan säga att fackförbunden var ju inte jätteglada när den här utredningen presenterades. Och det blev problematiskt att fortsätta förhandlingarna om just... om tryggare anställningar och en förstärkt omställningsförmåga på det sättet. Men i alla fall, LO, PTK och Svenskt Näringsliv börjar ju förhandla den 19 december 2019 i just frågan, och har hållit på att förhandla då fram tills den 30 september 2020. Så man förhandlar ju ett tag där, och jag vet att förhandlingarna var rätt så intensiva när det kommer till det. Men denna utredningen då, som jag var inne på, Toijer-utredningen, en också kallad för en moderniserad arbetsrätt, det släpptes ju den 1 juni 2020. Och som sagt, när denna kom så var det en stor käftsmäll mer eller mindre mot alla fackliga organisationer där här ute. Och ja, jag tror att det inte har gått någon om att LO i alla fall har varit rätt så missnöjda med den.
Alltså, det mest stora är ju att man tar bort begreppet saklig grund, att man kan alltså sparka i egentligen vem som helst för vad som helst, du inte upp i någon specifik anledning. Sen i utredningen så fanns det grejer som var bra, men som till exempel ett omställningsstöd, att du kan studera och få 80% A-kassa och sådana grejer som är väldigt i tiden, speciellt då kanske för IF Metalls medlemmar, att det blir mer digitaliserat, det blir mer robotar, att man minskar på personal. Och det är ju liksom deras viktigaste grej. Så det var en bra grej. Och sen var det ju även en bra grej om A-kassan. Om hur den skulle styras. Så att vi har fått en högre A-kassa. Och det är ju något som vi strävar efter. Men det väger ju inte upp och plockar bort saklig grund. För då har du ju liksom ingen anställningstrygghet. Då blir det ju som att alla blir visstidsanställda.
Precis, så är det, och det har vi redan gått igenom att det är inte bra, kan vi lugnt sagt säga. Men som jag tidigare sa så strandar ju dessa förhandlingarna mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Det var, och som tidigare sagt, så var det ju jätteproblematiskt att fortsätta förhandla. För när denna utredningen kom så var det mer eller mindre att man skulle fortsätta förhandla fast med en pistol mot tinningen. Och jag tror att vi alla kan vara överens när jag ser det, att ingen förhandling blir bra när ett vapen blir inblandat på det sättet. Och ja, förhandlingarna strandade helt enkelt i september 2020. Men åter, för att man fick ju mer tid också efter det här, och man fick mer tid den 15 oktober och förhandlingarna återupptogs då ju. Men man fick inte jättemycket mer tid, utan den tiden som man fick, det var en hel dag, för att tiden för förhandlingarna gick ut den 16 oktober 2020. Och då presenterades ett förslag, och det som man kunde konstatera då var att parterna stod helt enkelt för långt ifrån varandra, och LO sa då nej till slutresultatet på det här. Och det innebar att PTK och Svenskt Näringsliv hade en överenskommelse, men LO ville inte ingå i den som ett kollektiv och sa skarpt nej. Det var både en enig styrelse inom LO som sa det, och det var ett enigt representantskap som också sa nej till slutresultatet i det här. Och med det så kunde man helt enkelt, man kunde inte ställa sig bakom det, så att man beslöt sig att gå sin egna väg och se andra alternativ på hur man kunde arbeta vidare med just frågan. Men jag tänker, Daniel.
Japp, vi kör lite musik. Det gör vi. Ni lyssnar på LUA-radion när det börjar närma sig slutet och sånt, men vi har ungefär en lite mindre än en halvtimme kvar. Yes, vi fortsätter med Lars.
Det gör vi, och där vi avslutade var att vi kunde konstatera att PTK och Svenskt Näringsliv hade kommit överens om denna LAS-uppgörelsen som då LO enigt sa nej till. LO och dess medlemsförbund då sa nej till. Men det har ju hänt lite saker sen man valde att säga nej då till denna överenskommelsen. Vi har ju, som det ser ut just nu, två förbund ur LO-kollektivet som har valt att gå sin egna lilla väg, om man ska säga det på ett schysst sätt. Och dessa förbunden är ju bland annat då Kommunal och IF Metall, de två absolut största förbunden inom LO-kollektivet. Och om man kollar på hur många platser dessa två förbunden har på i kongresser och på representantskapsmöten, så kan man ju bara konstatera att de har en majoritet tillsammans och kan mer eller mindre besluta det som de vill besluta på det sättet. Men i alla fall, de valde att ställa sig bakom överenskommelsen med PTK och Svenskt Näringsliv helt enkelt, på det som de hade kommit fram till.
Så Kommunal och IF Metall gick ju med på den uppgörelsen. Och det som är intressant då, så som Jesper sa innan, att LOs styrelsen har sagt nej. Man har sagt nej på ett repskap. Och bryter man mot det, så bryter du ju faktiskt mot LOs stadgar. Och då kan man ju faktiskt ställa sig frågan också, att hur kommer LO se ut i framtiden om ett beslut som LO tar, medan att andra förbund kan förhandla själva och bokstavligen skita i beslutet. Och det här är ju liksom inte bra någonstans. För jag menar, arbetarrörelsen är ju ändå starka när vi går tillsammans. Men blir vi splittrade, då liksom, det blir liksom inte bra. Och det är ju samma sak som man har gjort nu inför avtalsrörelsen, till exempel för låglönesatsningen. För det är ju vissa förbund som är beroende av den för att få den. Mitt förbund, jag jobbar som är elektriker, det slår typ ingenting. Men vi gör ju det för att ställa upp för dem som har det sämre ställt. Och det är ju liksom samma sak med LAS-frågan också. Att om man ser IF Metall kanske har generellt större arbetsplatser, det gör ingen jätteskillnad. Men i min bransch så blir det, för vi har många småföretag, då blir LAS helt satt ur spel där. Och vi får ingen anställningstrygghet. Och det är det som är ett problem.
Det kan man ju lugnt sagt säga. Hela situationen som vi just nu befinner oss i är ju väldigt speciell. Och precis som Johan säger, vi är starkare tillsammans. För just nu så har vi ju ett splittrat LO. Och man kan ju bara konstatera att det här är ju högens våtaste dröm. Att faktiskt se en splittrad arbetarrörelse i en sån här viktig fråga på det sättet. Men jag vet också att olika förbund har olika förutsättningar och olika branscher har också de olika förutsättningarna. Och man behöver göra någonting som gör det bättre för sina medlemmar i alla fall.
Så att det som framtiden har att erbjuda och liksom vad som händer nu framigenom, det, man får ju helt enkelt bara vänta och se. Man får ha lite is i magen och se hur saker och ting vidareutvecklar sig när det kommer till vissa saker. Och ja, helt enkelt, vi får avvakta och se vad som händer då. Innan vi börjar skrika oss hesa i vissa frågor. Men man har också liksom sett för att när Kommunal och IF Metall då håller sig att ställa sig bakom den uppgörelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv, så såg man ju också här på många sociala medier att företrädare inom dessa två förbunden har blivit påhoppade utan dess like. Och jag tycker inte att det är rätt schysst att hålla på med nätmobbning och sånt, för att det är precis det som har uppstått just nu, och det är någonting som i alla fall jag inte tycker att vi internt inom arbetarrörelsen bör göra på det sättet, utan vi bör sätta oss ner och samtala om saker och ting istället för att hoppa på varandra och bråka. För att ja, som sagt, vi är starkare tillsammans och vi kan bara gå gemensamt framåt tillsammans som en stark och enad arbetarrörelse.
Men det som jag tycker är ett problem är ju, eller som är lite fascinerande, det är att alla går ut och säger att man är vinnare. Att det är ett nytt historiskt Saltsjöbadsavtal och så vidare. Jo, det är det till viss del, men det har stått liksom en pistol mot tinningen på, alltså välja mellan en gris och en sminkad gris. Det är fortfarande en gris det vi har köpt. Vi har liksom köpt grisen i säcken. Och när IF Metall Kommunal firar, Stefan Löfven säger det jättebra. Jag befann mig till exempel på Svenskt Näringslivskontor i Malmö samma dag. Var det 15 gubbar som jubla, de var så nöjda. I en förhandling så ska ju båda gå ut halvt missnöjda. Då har man nått ett bra resultat. Men det känns som att vi har blivit rånade och så ska vi ändå fira det.
Yes, och ja, vi får helt enkelt se vad framtiden har att erbjuda när det kommer just till denna frågan. På det sättet. Men Daniel,
vi kör en liten låt och sen så gör vi lite sammanfattning på det sen. Så heter låten Beatles Come Together från 1969, och vi närmar oss slutet på dagens sändning av A-radion. Yes, Jesper?
Det gör vi. Så pedagogiska som vi är, så tänker jag att allt är bra att avsluta med en fin liten sammanfattning om vad vi har gått igenom. Och vi börjar ju liksom här med att Elsa Alm från Tankesmedjan Tiden kom besökte oss och pratade om hur de arbetar och varför det var viktigt att faktiskt ha debatten med högern ute på sociala medier och så. Och också liksom vikten av att vi behöver vara fler personer som engagerar oss och faktiskt tar debatten. Så hon pushade ju på att väldigt många av oss skulle göra det, och att stödet finns ifall man var taggad att göra det.
Och sen har vi gått igenom historien av LAS. Allt som hände från Saltsjöbadsavtalet och vad som hände på 70-talet tills det blev lag. Och gått igenom då nutid, dåtid och framtid. Vad vi tror kommer hända nu. För det är en väldigt spännande tid. Det kanske inte det vi tycker om mest, att vi ska rota i just de här frågorna. För det ska vara liksom en självklarhet. Det är lika viktigt som att ha en strejkrätt, som att ha en trygg anställning.
Jajamensan, men det är otroligt, en otroligt viktig fråga, och som vi tidigare har varit inne och sagt, så får vi ha lite is i magen och se hur allting vidareutvecklar sig och vad som händer. För att jag vet att det sker många interna diskussioner mellan förbunden just nu, och vi får se var dessa samtalen landar helt enkelt. Jag tänker med det sagt så får vi tacka för oss under denna tiden som vi har sänt här just nu.
Yes.
Och det har varit grymt kul att få göra det tillsammans med er, och stort tack till alla lyssnare.
Yes.
Som har lyssnat. Och,
ja. Och vi kommer tillbaka nästa år den 23 januari, är det tänkt?
Jajamensan, det gör vi.
Med nya friska tag.
Jajamensan. Och 2021 ska inte bli sämre än 2022 i alla fall. Då.
Nej, precis. Och nästa vecka i A-radion är det Evert och Gunnel som avslutar. Och reprisen av detta program går på torsdag klockan 16.30 till 18.00 på 88,0 MHz. Är det något mer som ni vill avsluta med och så, eller?
Jesper, ja, jajamensan. Jag har en liten fin fråga till Johan här. Johan, hur många gejsare krävs det för att fylla Nya Ullevi?
En. Håkan Hellström.
Vi kör han. Ha en fortsatt trevlig lördag eftermiddag. Hej då.